Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Några dagar efter att det här avsnittet hade spelat in så nåddes vi av beskedet att biträdande rikspolischef Mats Löfving hade avlidit. Viktor, Mats var ju din högsta chef i Stockholm.
Ja, precis. Han var ju högsta chefen i Stockholm, min högsta chef. Det är ju djupt tragiskt på väldigt många plan. Framförallt det personliga för hans anhöriga, hans barn, hans närmaste krets. Men även för oss medarbetare som har förlorat en kollega och chef och vän i många fall. För min egen del så hade jag en yrkesmässig relation till honom. Han kände igen mig via mitt engagemang i sociala medier. När man möttes på polishuset så brukade han heja och skämta och säga att här kommer en polis med verklig makt till skillnad från mig. Och så skrattade vi lite åt det där. Men han var även ute på, följde med under påskkravallerna, satt med poliserna där i bilarna när stenarna haglade och varningsskotten sköts. Han kom ut på andra demonstrationsplatser, skaffade sig en helhetsbild, pratade med de som jobbar, pratade med de som demonstrerade. Han var där ute liksom bland oss. Min bild av honom att han var en väldigt resonabel och trevlig person. Jag saknar kunskap såklart, djupare kunskap om de här utredningarna som pågått, det som har påståtts om honom, slutsatserna, vad som har hänt. Jag är nöjd med att säga att det är en stor förlust för polismyndigheten. Att en kollega dör. Att det ska sluta så här. Och vi får se vad lärdomar finns att dra. Slutsatser finns att dra. Analyser måste göras. Men det ska inte göras i media. Det ska inte göras i sociala medier. Det ska inte göras av tyckare. Det ska göras av de med insikt. Jag tror vi får nöja oss där. Men det är djupt tragiskt. Och att det slutar så här. Kan vi säga. Tack.
Hur var det här då?
Ja. Det är så nu du ska kliva in, Micke.
Det är nu du ska börja prata, vet du, Målan.
Jag vet, ja. Jag fick in en hund här mitt i och en dotter mitt i rummet.
Har du bara brutit in någonstans? Eller vad är det?
Han
är det
en polishund
som har släppts in? Ja, men det är polisen där, Micke.
Han äter ju ingenting.
Ligg ner, visa händerna.
Låt han vara. Nej, men stäng inte.
Jag får allt är jävligt oklart med Micke just nu.
Du måste skaffa ett riktigt boende till dig, Micke.
Ja,
tack. Jag får ingen sändning.
Ja, då stängde du dörren. Ja, nu kör vi.
Ja, gott det.
Hur var det här då?
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 Ja, hur var det här då?
Hur var det här då? Välkomna. Nu tror tackar. Jag faktiskt det att... Ja, det var inte till dig, Victor. Det var till våra lyssnare.
Jaha. Jag trodde att jag var särskilt välkomnad. Att jag var hedersgäst, men nej.
Ja, nästan är det. Du kommer ju snart vara hedersgäst i ett avsnitt där jag ska intervjua dig. Så det kommer snart.
Mm. Ja, det har du sagt ett par veckor nu.
Ja, det kommer Viktor, det kommer Viktor. Så här är det. De få gångerna jag har sagt just eran fras då, hur var det här då? Så har det alltid varit i en, när man träffar en person som varit ganska full faktiskt. Och idag ska vi prata lite grann om fylla och att man kanske nämner just dessa orden då. Hur var det här då? För det kan man ju behöva ibland när man är lite tankad. Men innan vi sätter igång med själva, eller vi är ju igång med avsnittet, men innan vi drar igång ordentligt då, så har jag hört rykten om att Nadim, du har spelat någon fotbollsmatch.
Ja visst, jag har gjort comeback på Tele2 Arena. Det var mäktigt. Nej, men jag var uppe i Stockholm och spelade en blåljusmatch, samhällsmatchen som Hammarby IF arrangerade tillsammans med Stena. Och som är en liksom, det är blåljuspersonal blandat tillsammans med kids från olika delar av Stockholm i gemensamt fotbollslag. Man delar upp dem i fotbollslag, spelar sjumanna, och så är det en slags goodwill-turnering. Ett otroligt fint initiativ som borde liksom göras på fler ställen. Det är väldigt, väldigt lärorikt och väldigt nyttigt att bygga förtroende och skapa sådana relationer. Nu jobbar inte jag i Stockholm, utan det var faktiskt en slump att jag var där i annat jobb och kunde ställa upp. Men det var några kollegor med från Globen och från de områdena, Fisksätra och allt vad det hette. Det var väldigt, väldigt bra. Och roligt också är, efter den matchen så var jag ute och käka med en vän på en restaurang. En väldigt bra restaurang, man kan få lite gratis reklam faktiskt. Det heter Barbro i Stockholm. Då var jag där och käka med en kompis, och så kommer servitören, smyger in bakom mig, och så kommer han fram och säger: hur var det här då?
Nej.
Och det var, jag kopplade inte riktigt att det var det han menade, men sen så det tog liksom 10 sekunder extra för mig. Jag bara, aha, fan vad roligt. Det var lite kul faktiskt. Så kan jag vara lite shout out här.
Men, ja. Men var det, måste det vara B-laget man tagit ut, va? Jag har inte hört något.
Nej, men det var nog bara man var tvungen att ha någon slags bollkänsla, tror jag. Det var det, något lägsta kriteriet.
Ja, vad gjorde du då där?
Ja, du skulle sett mig på plan, Viktor. Du skulle sett mig. Vi kanske ska arrangera en egen sån fotbollsmatch.
Ja. En poddmatch.
Frågan är, Nadde, hur det gick. Vi har liksom inte sett ett enda inlägg på sociala medier.
Nej, var
du bänkad eller?
Ja, det är sant. Jag stod faktiskt i mål. Jag stod för några riktigt fina räddningar, men de lyckades inte fångas på film.
Ja, ah, okej.
Okay. Vi kom tvåa i våra grupp. Det var okej.
Okay. Vad vann de med?
Det var inte vinsten som spelar roll där, grabbar. Det var deltagandet, ah, okay, och brobyggandet. Ni har fattat, ni har missat poängen.
Det blev en rejäl förlust, jag förstår.
Ja.
Ja, men det är en jävla härlig arena i alla fall, till ett två, det får man säga.
Mycket fin.
Ja, det är häftigt ändå.
Peppe, jag har hört rykten om att du varit på ett event och kollat på Sabaton.
I förra veckan så var jag där, ute på Tjolöholm. Det här fantastiska Falubandet, Viktor, var och gästade hembygden. Mycket trevligt. Blev lite förvånad när vi kommer ut därifrån. Det har varit en skittrevlig kväll, och så möts vi av 5 eller 6 polisbilar. Och jag slutar liksom aldrig förvånas. När man är ute på spelningar och har skoj, så är det alltid x antal personer och individer som ska fightas och ställa till bråk och strul, och så även denna gång. Det var ju lite synd, men grym konsert, riktigt bra.
Kom Peppe Polis fram då, eller vad hände då?
Nej. Jag gick förbi.
Du visar lägget och började hålla på, eller?
Började veva.
Nej, de skötte sig bra. Det hade lugnat ner sig, men jag jobbade natten därefter, och det hade ju tydligen varit ett par stycken som hade varit rätt agiterade. Så ja, istället för en trevlig utekväll så hamnar de i en fyllecell i Göteborg. Så kan det gå ibland.
Oj.
Oflyt.
Där ser man, det är ju spännande. Men Viktor, du har varit med om lite spännande, tror jag. Men du kommer inte ihåg så mycket av det kanske. Men vi har ju en stor rättegång här i Göteborg just nu om en kokainsmuggling. Det ramlade ju av lite kokain från en båt för något år sedan här. Och de simmade ju runt Styrsö ungefär. Är det något du har hört talas om, eller?
Ja, det var jag som grep. Nej, jag har inte hört ett enda ljud om det där förrän jag fick det skickat till mig på länka. Titta vad roligt på Styrsö, din sommarö. Här har du tappat knark. Ingen har sagt ett ljud till mig på ön. Men det är väl för att
man är tyst det, om man förstår. Ja. För det är ju några kilon som saknas. Det är ju inget om gärna prata med en polis från Stockholm för, kan man tänka sig.
Nej, och sen ute på öarna där så vill de inte ha någon Stockholmsnut som lägger sig i saker och ting.
Nej, att, tystnadskulturen på öarna är ju värre än det värsta utsatta området.
Och Märta. Exakt.
Ja, riktigt går ju alltid det här med olika öar här i Göteborg. Det är ju att ganska mycket innavel brukar man säga, men det behöver vi inte prata högt om kanske.
Nej, det går jag emot. Det är trevligt folk på öarna.
Ja, jag bara skojar. Jag har varit där ute och spelat fotboll mycket.
Ja, men ingenting ser, då, BK, alltså, de piskar upp det bara rejält.
Nej, det har de aldrig gjort. De är fan bedrövliga.
Smiska rumpan på över.
Man ska helst spela mot dem på vardagarna när de är ute och fiskar, de flesta av dem. Är det på helgen så är det kött. Det är de stora pojkarna med. Men du, Viktor, alltså ärligt talat, du har inte hört någonting om detta. Du är lite skum, tycker
nej,
jag.
Nej, inte ett dugg. Trots att det var bildsatt reportaget med en bild från viken precis innanför mitt hus. Så att, ja. Bra spanare med som har missat 10 kilo kokain framför sin egen trädgård.
Det kanske kan vara så att du var en av de misstänkta, Viktor.
Ah, du menar så. De har inte slagit till än.
Exakt.
Nej, ja, men nätet det dras åt.
Ja, nätet. Det var lite roligt faktiskt. Bra, Viktor.
Nätet, är du med? Nej.
Ja. Hur ser man att ett fiskenät är från Grekland?
Tzatziki!
Åh, gött! Bra, Viktor!
Men de tre som är där nere som sitter som fågelholkar och bara...
Martin! Vi har ett rykte om att era gängkriminella i Biskopsgården eller runt omkring i Göteborg är att de har bytt maskering tydligen.
Ja, det verkar så. Vi hade något ärende här alldeles nyligen när det gick ut ett larm om ett, jag tror det var ett rån, och då blir det alltid man skapar en talgrupp eller en kanal där, och det var insatschef och det var massa patruller, och insatschefen efterfrågade vi måste ha signalement, första patrull på plats som pratar med målsägarna, kom ut med signalement så vi vet vad vi ska leta efter. Så det var en stressad kollega som svarade där, gärningsmannen hade en baklava för ansiktet, och så var det någon mer med kläder. Och jag bara funderade, vad sa de? Vad sa de? Baklava? Och så var jag tvungen att fnittra lite såklart, och jag hörde andra kollegor samma där, men troligtvis så var det någon form av annan maskering som menades. Eller så var det någon ny grej att någon hade... Det är tillfället som gör tjuven, så att det kan ju vara att någon satt med ett bakverk i ansiktet och så såg man ett bra tillfälle att göra ett brott. Så kan det vara. Och då kan det vara helt korrekt. Men det kändes som att de kanske menade en balaklava.
Kanske.
Vilket är något helt annat.
Ja, och vad är det då, Martin? Vi måste hjälpa våra lyssnare här nu. Vi utbildar dem.
Rånaluva. En rånaluva.
En rånaluva. Men det är
ju väldigt, det är ju yttre tjänst på något sätt. Det är ju där man ska vara. För det händer ju sådana här grejer precis hela tiden på olika sätt. Folk klantar sig eller säger fel eller snubblar eller kör in i stolpar eller säger konstiga saker i största allmänhet. Så det händer alltid. Det finns, man skulle kunna skriva en bok, tror jag.
Mm, härligt. Ni får ta lite på i vår podd då. Men nu kommer dagens lyssnarfråga. Är ni med på den?
Ja, men...
Från Sara, blivande polis. Jag har en fundering. Som poliser, hur ser ni på sociala sammanhang? Att gå ut på krogen till exempel, där alkohol är involverat. Tänker att man måste tänka lite extra på hur man agerar och vad man säger. Inte dricka för mycket och så vidare. Trots att man gör det på sin fritid så är man ju ändå polis. Och har ni någon historia där det blev lite pinsamt eller mindre bra då? Vänliga hälsningar då, Sara, blivande polis. Tack, Sara.
Jag skulle vilja säga att man kan absolut gå ut och delta i sociala sammanhang och även dricka lite alkohol. Det man ska undvika är att ett, ta med sig sin polislegitimation, och två, träda i tjänst och agera om man är lägga sig i något om man är berusad, för då kan det bli fel. Om så vidare inte det är ett jättegrovt brott som sker framför en, såklart, så att man ingriper som vem som helst. Men man ska inte falla in i någon polisroll när man är ute och är social.
Och det här går väl under parollen sunt förnuft egentligen. Men där är ju tolkningen ganska bred för många poliser. Jag vet många poliser som går ut med tjänstelägget, med motiveringen just av att man aldrig vet vad som ska hända. Men då är ju liksom tröskeln lägre till att man liksom använder det på. Jag skulle aldrig få för mig att göra det personligen, men det här är en diskussion som har pågått egentligen ända sedan jag gick polisutbildningen 2004.
Ja, det stämmer. Och dessutom så, det är ju bara att titta på alla panärenden, så är det just när folk har fiskat upp lägget i onyktert sammanhang och börjar vifta med att man ska in på krogar eller tala om för någon taxibass att han ska lära sig köra rätt, köra som folk och så vidare. Så att det är, men har man inte med sig lägget, då har man inget att dra fram, tänker jag.
Nej.
Nej, det är ju alltid bättre, känns det som. För det är omdömet, när det försvinner lite grann där, så kommer man ju se sig själv kanske, risken att man ska ingripa lite oftare än vad man hade kanske gjort annars där. Att den ribban blir lite lägre, och det är ju alldeles bra. Så att det, de som tar med lägget när man ska ut på krogen, det är faktiskt lite dåligt omdöme. Och det säger jag för att jag själv gjorde det när jag var yngre i tjänst. Då hade jag nästan alltid på mig lägget. Jag såg det som någon slags plikt och alltid bara lägget i fickan. Men som tur var sedan många år så gör jag inte det. Men det blir ju bara fel, precis som du säger. Det är ju panärenden och det blir tokigt. Och man riskerar också faktiskt när man är på krogen och det finns kriminella och så här. Det är ju inte alltid någon fördel att säga att man är polis direkt. Det kan ju också vara att man blir mer måltavla och farligare.
Jag kan flika in att jag fick ju lära mig the hard way. Jag hade ju med mig lägget, och inte att jag drog fram det och började trycka upp det folks nylle. Men däremot så var på Café Opera, och sen när jag skulle gå hem så då visade sig att av alla de här 4000 jackorna så hade de lämnat ut en fel, och det var min, så att den har försvunnit med lägget i.
Aj, fy fan.
Sen två år senare dök, ja, det var drygt och det var svinkallt ute, 10 minus i Stockholm, då kan man dö om det är så kallt, bara säga. Och jag var irriterad, och sen, ja, det dök ju inte upp. Men sen dök upp två år senare hemma hos någon buse som de hade gjort hus i oss. Som hade väl fått tag i det. Ja, och han hade ju inte... Det var inte den typen som hade sprungit på Café Opera. Det var inte den sorts buse. Utan det där har ju liksom valsat runt på försäljningar säkert. Med folk emellan och sådär. Men det dök upp i alla fall, men det var borta i 2 år.
Det var ju pinsamt på den tiden. Eller för några år sedan, då fanns det innan omorganisationen, då kunde man läsa på vårt interna nät där om rikslarm som gick ut. Och då var det ibland när jag saknade polislegitimationer, så då kunde hela landets poliser se de som hade tappat bort sina legitimationer, så blev det extra pinsamt.
Mm. Peppe, kommer du ihåg 2007 när jag hade pajat min hälsena och varit sjukskriven ett par månader? Det var i alla fall 2000-någonting. Och min första kväll vi skulle gå ut, då gick ju du och jag och Johan ut i Borås. Och så satt vi och käkade på Vinci, så gick jag ut och så rökte jag en cigarr. Och precis, alltså 200 meter framför mig, så blev det en sån otroligt sjukt grov misshandel. Och där stod jag med en trasig hälsena. Jag kunde inte springa in och hämta Johan och Peppe. Jag kunde inte springa ut och göra någonting. Jag bara stod där och tittade som ett fån. Men det var rätt intressant.
Dessutom,
vad sa du?
Du hade ju en cigarr också.
Ja, exakt. Det vill man inte heller liksom spola.
Det släpper man ju inte bara hur som helst.
Nej, men det var, jag fick kasta den när en kille blev sparkad i huvudet, och fick jag göra någonting. Men hur som helst, det blev rätt intressant att agera som en vanlig civilist, för där blev ju en grej, och där blev jag ju ett vittne som jag fick sen gå och vittna som en liksom en helt vanlig person, vilket var rätt intressant. Men det var ju en sån grej som man tänkte att undrar om vi hade gjort där, för vi var ute och kröka, ingen av oss hade med oss något lägg, men det var en grov misshandel som hände framför oss. Det där är rätt intressant att se, uppleva det och vara hel liksom.
Och det här är också lite intressant, för ofta när vi ingriper och man vill avbryta saker och ting, så skriker man ju alltid per automatik polis liksom, för att få till en reaktion.
Ja.
Och här när man är ute utan bricka och så vidare, så där får man verkligen tänka till, och det kommer ju liksom som, det är ju ett ryggmärgsbeteende som man har relativt ofta i alla fall när jag ingriper, så att man liksom verkligen markerar vilka det är som kommer. Och här får man ju verkligen tänka till. Det kan ju bli lite halvdumt om man inte riktigt är på banan där.
Men så tycker jag frågan är också mångbottnad på många sätt. Men många av oss är ju liksom inga doldisar, och vi har både fans och hatare där ute, och det är en sån sak som jag ibland tänker på när jag går ut. Nu är inte jag någon stor drickare av alkohol generellt, men det är en aspekt som jag alltid har med mig oavsett om man hade varit polis eller inte, att man vill inte. Jag är väldigt försiktig i offentliga sammanhang med hur mycket man dricker, just för att man vet inte vad det är för folk man stöter på där ute. Och det har blivit sen man blev någon slags offentlig person. Jag vet inte om det drabbar er på samma sätt, men jag tänker jättemycket på det.
Ja, men... Jag är ingen offentlig person på det sättet, men ändå när man har jobbat så länge i Biskopsgården så blir man ju välkänd. Exakt. Bland framförallt gängkriminella. Och då blir det ju, även om Göteborg är en någorlunda stor stad, så blir det ju väldigt liten när det, är, när det gäller de större krogarna. Och det har ju gjort att det har ju aldrig känts... Sen man har jobbat några år som polis så kan man inte gå ut på avenyn och slappna av inne på krogarna, för där känner man ju sig iakttagen, och om man gör det, vilket är extremt sällan, så håller man ju sig ganska ordningsam så att man inte får någonting sånt. Och det är ju också lite för säkerheten att man inte vill att de ska vara, man vill ha lite koll vad som händer runt omkring en så också.
Jag var ute på gjorde misstaget att gå ut på Södermalm här i höstas med en kompis och skulle gå på en konsert. Och så tänkte vi efteråt, ah, vad trevligt, vi går ner och tar en öl. Så tänkte vi, den här puben ser mysig ut. Så gick vi in där. Första som hände var att någon vrålade, twittra då! när jag klev in där. vi går någon annanstans. vi gick till en hotellbar, där får man ju sitta i fred. det var lite roligt.
Nej, men vi har ju en arbetsskyldighet att under ledetid så ska ju vi träda tjänst och göra någonting när det sker. Men det är ju egentligen, det är ju mer allvarligare brott som det är att vi är tvungna att göra det. Så att det ska ju mycket till, och då, det är ju, särskilt om man är onykter, då ska man verkligen tänka till att det är ytterst olämpligt. Och det är bättre i så fall om man känner att man vill göra någonting, så det är bättre att larma kollegor och vara ett vittne, för det är ju inget fel. Men att ingripa och bara ropa att man är polis, sådär, det är väldigt ofta det blir fel.
Och särskilt när man gör det på skolan, om man går polisutbildningen, då ska man hålla sig väldigt långt ifrån de där sakerna. Ja. För där är historien full av studenter som beter sig illa.
Ja, och det blir tragiska utgångar där. Det blir ju att man kanske är avskild från utbildningen, och när man väl är polis så då kanske man får en varning eller löneavdrag, men på skolan då kan det ju vara tufft, då kan man ju sabba sin dröm där. Så att verkligen tänk till, och ni som är kompisar med.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Blivande poliser också, så verkligen till att ta hand om varandra där och inte hamna i sådana tråkiga grejer.
Och detsamma kan man ju skicka till våra polisstudenter, en liten heads up att i alla sammanhang så kan man nog, framförallt kanske då på krogen, inte tala om att man är polis, för det är inte alla som tycker om oss. Och jag vet, när jag pluggade, nu är det förvisso några år sedan, och jag tror att ni alla känner igen er, att det fanns ju de som inte tycker om oss och gärna ville försöka provocera fram saker och ting. Jag vet, det var ju flera gånger som vi då fick lämna stället, men åtminstone kanske lämna vissa delar av en krog, för att det höll på att liksom bli lite stimmigt. Inte för att vi höll på med någonting, men just det här, man visste, eller de visste att vi var polisstudenter och försökte trigga igång oss. Och de fällorna, det ska vi liksom inte... Där ska vi inte gå, framförallt inte polisstudenter heller. Så kan man undvika och i vissa sammanhang inte berätta att man antingen pluggar till polis eller är polis, så har man ju vunnit mycket.
Det är rätt sjukt, för när jag pluggade i Växjö så var det, då var ju polisutbildningen så pass ny, så då hade de ju många andra klasser hade poäng på om man kunde få en polisstudent att tappa humöret eller börja veva på krogen. Så de var rätt provokativa, många andra linjer som gick i Växjö då. Så det var någonting som vi fick lära oss ganska tidigt, att det är en grej liksom.
Har ni varit med om det någon gång då?
Att folk har börjat försöka provocera? Ja. Ja, herregud.
Har ni varit med om att det har hänt något då? Alltså har hänt något att du har gått vidare från provokation till någon händelse?
Nej, tack och lov så har det faktiskt stannat där. Men det har ju mest berott på att vi har fått lägga band på oss själva och bara liksom gå därifrån. Men hade vi bjudit till så hade det garanterat dansats både en och två gånger.
Jag har ringt efter kollegor vid flera tillfällen, alltså när jag har varit ute.
Ja, jag med. Jag har ingripit också. Jag sitter ju här som någon Moder Teresa och säger att man inte ska ingripa när man är onykter, men det har jag ju såklart gjort också. Det är bara att jag rekommenderar det inte, men jag har gjort det.
Ja, men det är skillnad på ingrip och ingripa. Skriker du polis och ingriper, det är ju en sak, men om du ingriper som en var så är det ju bara i min värld. Det är ju klart att kan man ingripa så i den mån man känner, det är klart man ska hjälpa medmänniskor som behöver hjälp. Vi får inte måla upp att man inte, bara för att man druckit lite alkohol, inte ska hjälpa folk som hamnar i nöd eller liknande. Det är klart vi...
Nej, absolut. Det är ju de andra tillfällena. Ofta är det ju att man själv kanske har gjort någonting, eller man blir tillrättavisad, eller man ska skaffa sig någon fördel på något sätt, eller gå förbi någon kö eller liknande. Det är ju där det blir väldigt fel och tar upp sitt lägg eller liknande. Det blir tokigt.
Är det lätt hänt att man gör det som ung polis, eller?
Alltså det är ju ändå väldigt fåtal som när man hamnar i PAN då, som säger polisens ansvarsnämnd, eller att det blir fel på det sättet, så att det är ju inte många som gör det, men det händer ju ändå hela tiden, trots att man hela tiden informerar och man pratar om det, så sker det gång efter annan ändå. Så att det är ju verkligen stark rekommendation att inte ha med lägget. Man kan ju agera som polis och träda i tjänst och göra allt man behöver ändå. Men man behöver inte ha med den, och det blir åtminstone någon liten kanske mindre trigger eller mindre lätt att hamna där.
Och sen ska man ju ha med sig att media tycker att det är ofantligt roligt att skriva om poliser eller polisstudenter som hamnar i de här situationerna. Och det är ju inte länge sedan, ja, men det är väl någon vecka sedan nu, som Expressen gjorde ett reportage om att 14 poliser de senaste 4 åren tyckte det var, har hamnat i personalansvarsnämnden med anledning av urspårade fester eller utgångar som har, där alkohol har florerat, och så skriver man jättesnaskiga detaljer om det. Det är ju klart intressant. Och fan, vi ska inte bjuda på de enkla grejerna. Så där, ja, det är som det. Vi får tänka ett steg längre och försöka vara föredömen i den mån det går. Sen är ju inte vi mer än människor, men det är klart att det är intressantare att skriva om polisen Peppe som har varit ute och fightat sedan bilmäckan Tony. Liksom.
Och med all rätt, man ska ju kunna ställa högre krav på oss. Vi ska ju vara bättre än så.
Visst är det så. Visst är det så.
Har det förändrats någonting om vi tar de senaste 20 åren? Alltså kulturen inom er poliser och era fester, har det, känner att det blivit bättre eller?
Ja, det är väl ungefär samma skulle jag gissa. Kanske något bättre.
Men får ni dricka på stationen? Får ni ha AV och liksom julfester och sånt på station längre?
Ja, lättare former liksom, med turlags förfest eller liknande. Vi har inga större som liksom stora fester, men turlagen lite after work innan man går vidare och så har vi, och det är helt okej. Okay. Och även någon liksom mindre festlighet har haft så, men mindre grejer är helt okej.
Okay. Jag är en av de som tycker att poliser ska ju, vi ska festa inne på station, för vi ska inte vara ute bland folk. vi har partaj. Ja, vi har partaj liksom, då annars blir det ju till allmän beskådan, höll jag på att säga. Ja, men det är lite raljant såklart, men ja, men om man såg nu någonting att man diskuterat ett alternativ skulle vara totalt alkoholförbud på stationerna, det är jag emot, för den stora merparten av alla människor klarar av att ta en öl i bastun eller ett mingel eller vad det nu kan vara, en AV. Utan de här problemen, de här 14 då, fallen på 4 år, det ska ju adresseras. Dels är det, i vissa fall var det rent brottsliga, det ska ju hanteras. Och sen ska man ju gå på, är det personer som inte hanterar alkohol så bra, då ska ju det adresseras. Hjälp och stöd och vård och utredningar och allt det där. Det är det man ska gå till botten med, inte införa något förbud mot som liksom ska gälla alla polisstationer. Det enda man gör då är att flytta bort problemet någon annanstans. Man har inte löst någonting av problemet.
Men har inte det här lite med att göra att vi blir så ängsliga så fort media
jo,
har kommit över någonting?
Jo, vi blir ängsliga och rädda.
Ibland så, vi behöver inte alltid ha svar på saker och ting, utan vi kan ta saker och ting för vad de är. Och sen så ha en intern diskussion, och sen så, vi behöver inte alltid ge media svar. Och inte sällan så kanske det blir något ogenomtänkt eller... Ja, det vet jag ju själv när man på uppstuds ibland har tagit någon mediaförfrågan utan att ha tänkt efter för det. Men det blir inte alltid jättebra. Och, vi behöver inte alltid bli så oroliga så fort media har nosat upp någonting. Och här har man ju förstorat upp det här ganska ordentligt, kan jag tycka. Det finns ju hundratals fester och eller där man sitter och tar en öl efter ett arbetspass som inte händer någonting. Det här är ju, men som sagt, det är
media det är ju extremfall man har rotat upp såklart.
Ja, det blir ju löjligt. Det är klart man ska kunna ta några öl på jobbet så länge man sköter det snyggt och inte drabbar någon annan om man sitter på sin arbetsplats i bastun eller liksom i utrymmen som bara polisen har tillgång till. Så det ska inte vara några problem.
Och där får man ju också göra skillnad mot en stor jäkla fest där 200 pers står på ut genom fönstren och sjunger och skränar och för ett jävla liv kontra sitta och dricka på bira på station.
Vi hade en sån på Södermalm där de med för hela stationen, det slutade med att de spelade Macarena 2:30 på natten så hela kvarteret och började ringa ner och ja, bara det skälet. Det var lite media. Och då kunde man konstatera att när man börjar spela Macarena då är det ändå dags att gå hem. Liksom.
Det borde vara någon form av, det kan vi ändå enas om, en allmän sån slutsignal.
Ja, det tycker jag. Där har vi liksom Macarena, då är det nej, tack.
Stäng av strömmen.
Men vänta.
Då är det så att säga, Macarena är no-go-zone, eller med?
Ja, exakt.
Ja, men jag tänker liksom, om man ska vara den här lite grann motvallskäring, att jag tänker, som om man nu är arbetsgivare, nu är inte jag det, ska jag poängtera, men alltså, om vi till exempel i Borås har haft ganska många urspårade fester genom åren som har till slut resulterat i att för, det var ganska många år sedan nu, där man bestämde att det är totalt alkoholförbud inne på, liksom, på jobbet. Och det var typ precis sådana reaktioner från mig och många andra, precis så som du sa också, Viktor, att man löser inte problemet och det är klart att vi är inte bättre att vi gör det där. Men hur mycket liksom kan man ålägga när det blir så mycket problem för arbetsgivaren, den som är ansvarig för liksom verksamheten, att stå ut med att försöka lösa de problemen som vi ändå inte, som inte är arbetsrelaterade. Så jag kan förstå den sidan av myntet också, när man bara ledsnar och kollektivt bestraffar alla när man inte orkar ta i liksom kärnproblematiken. Sen vet jag inte om jag håller med, men jag kan ju köpa att det finns en sån aspekt i det.
Ja, men, och det kan jag också köpa. Och då blev det så här, efter den här Macarena-festen så gjorde Södermalm så som Arktal berättat. Ja, men det har inte varit några mer stationsfester. Nej. Utan det har vi inte. Däremot så har man tillstånd att ha en enklare AV eller en grillkväll, ja, eller en sådär i bastun. Men det stannar där. Och det har ju liksom inte spårat ut, utan det är när de här schabraken till fester där liksom folk somnar, hittar sig i duschen på morgonen, ligger och sover och sånt där. Det är sånt som liksom man vill bli av med. Och det har man ju, det har inte varit något mer sedan dess, vad jag vet.
Men då är det också på förekommande anledning på just en station, att man ska totalförbjuda varenda polisstation i hela Sverige för att ett fåtal inte har kunnat betett sig, och som ni är inne på, det är ju liksom enskilda individer. Det är väl där man ska lägga fokus i så fall och försöka komma till rätta med deras eventuella problembild eller vad det nu kan vara. Och inte någon kollektiv bestraffning liksom för alltid, överallt. Någonstans får vi liksom hejda oss i vår iver att framstå som jävligt duktiga och föregångsmän och kvinnor. Det finns ju liksom gränser även där.
Nej, det vet jag inte om jag håller med om. Jag tycker det finns gränser. Jag tycker inte det ska finnas några gränser för hur duktiga vi faktiskt ska vara i vårt sätt att vara för. Förlåt att jag skrattar, men det var lite roliga ljud som utspelade sig från Viktors.
Jag var tvungen att gripa in mot mina döttrar.
Men du Peppe, jag är faktiskt lite nyfiken bara på vad du menade med Expressens grej. Jag har faktiskt inte läst hela den, för det var en premiumartikel. Tyckte du att den var, jag vet inte om du orkar återberätta lite grann, men var den överdriven tyckte du? Eller jag förstod inte riktigt, förlåt.
Nej, men man gjorde ju en jättegrej av att vi har en osund alkoholkultur och ja, då så målar man upp då 14 ärenden som har hamnat i personalansvarsnämnden på 4 år. Och ja, men jag kan själv tycka att det är 14 ärenden för mycket, men att då dra att vi har en osund machokultur med hög alkoholkonsumtion och så vidare. Jag, mig veteligen, och jag har varit på ett gäng fester både innan och efter jag blev polis. Alltså, jag skulle inte säga att vi dricker överdrivet mycket sprit och beter oss mer än några andra. Så man gör ju, tycker jag, en liten höna av en fjäder här.
Men det är klart att det är man,
ja, men det är klart att jag och vi ska granskas. Jag är den första till att säga att vi ska granskas. Och vi ska granskas hårt och kanske till och med hårdare än andra. Men någonstans, ja, det målas ju upp som att det är ett jätteproblem. Och den bilden delar inte jag. Men det är klart att vi ska föregå med gott exempel. Det är absolut.
Det var ju 14 liksom ganska extrema ärenden med liksom rena brott, och liksom man har fått lägga om kul kollegor på backen och brotta ner dem och sånt där, och det är såklart allvarligt och ska hanteras, men att de här då exemplen skulle vara talande för en helhet, det blir ju övertolkat och fel.
Ja, men
tycker
verkligen,
jag.
Verkligen.
Hur ska man som student tänka, tycker ni?
Ja, men vi har varit inne lite på det. Tänk efter före. Det finns de som inte gillar oss. Gå inte i den enkla fällan att försöka ställa sig och mopsa upp. Ta sunda förnuftet till fånga. Gå därifrån. Släpp prestigen om det finns någon sådan. Njut av kvällen på ett annat ställe om det inte räcker att bara byta rum eller lokal. Och så ska man veta med sig att det kan ju sluta att man faktiskt blir avskild från polisutbildningen om man begår vissa brott och sådär. Så tänk efter före, lägg band på sig själv. Och klarar man inte att hålla sig från att bli provocerad av en fylla på krogen, ja, men då kommer man få betydligt värre problem sen när man kommer ut i det yrkesverksamma livet, för där blir vi ju provocerade liksom gång efter annan. Så tänk efter före och drick inte mer än att man faktiskt känner att man klarar av situationen.
Mm. Vad är den termen, kavajfylla, vad är det för något?
Ja, klassiskt.
Det är ju...
Det brukar utspela sig under julfesttiden.
Ja, företag som är ute på julbord och blir lite stinna och lite, får lite innanför västen. Och blir lite stora på sig och halvdryga när de kommer ut från krogen sen och blir tillsagda av en polis om de inte har skött sig.
Och de är inte så vana att träffa på polisen där och lyda ordningsmakten. Det kan bli lite dumt. Det kan bli en överraskning för dem.
Ja, då ska de bli lite... De vill lite bli emotsagda då, helt enkelt. Eller vadå?
Lite jag betalar din lön och hela den biten är en ganska härligt. Vanlig kommentar från kavajfyll.
Den senaste julhelgen så hade jag en sån typisk kavajfylla. Medelålders man, såg proper ut, 45-50 års åldern. Han var väldigt tydlig med att säga att han var vd. Han hade ett jättebra, välbetalt jobb. Han tjänade, jag tror att det var 80 000 i månaden. Så när han satt där och hade gjort bort sig som fan i polisbilen, då var det första han sa och kolla på er. Fan, jag betalar er lön. Ja, men fan, den har man inte hört innan. Ja, 80 000 i månaden. Jaha, okej. Okay. Ja, och nu sitter du på vårt golv och nu är på väg in i fyllelse. Så vad vill du ha sagt med det? Och sen bara tystnaden. Ja, okej. Okay. Då går vi vidare.
Ja, vad härligt. Han spelar säkert paddel också, gubben.
Det gjorde han inte. Det gjorde han inte.
Ja, så är det. Så är det. Men ska vi gå vidare till våran härliga kändisfråga, eller?
Kom igen, ge oss.
Ja, den kommer ju då från Niklas här. Varsågoda.
Hallå gubbar, det här var Niklas Norlind, tidigare Götena gäst och som gör Den som skrattar förlorars podcast. Nu när ni har en polis hos er så tänkte jag kolla hur ofta liksom försöker folk muta sig loss och sådär från kniper de hamnar i med er. Det vore lite intressant att få veta. Ha det gött, gubbar. Kör hårt.
Alldeles för sällan.
Vad fan?
Nej, men skämt åsido. Jag har aldrig blivit utsatt för ett mutförsök. Att någon har försökt säga, om du släpper nu, ge mig inte böter, så gör det. Det har aldrig jag varit med om. Så att, jag inte som ordningspolis uniform. det förekommer säkert på andra sätt eller under mer finurliga former, men jag har aldrig stött på det.
Nej, inte jag heller.
Inte jag heller. Aldrig. Det är bara att man försöker få ner böterna, typ jag orkar inte ge mig halva bötesbeloppet eller sådär. Det är ju inte alls någon muta, det är enda liksom mer prutning brukar det vanligare, men aldrig någon muta.
Nej, okej. Okay. Mm. Kan man säga så här då, att om en polis stoppar en för man har något trafikbrott, säger vi, man kört för fort eller någonting, och så är man väldigt trevlig mot er kontra man är väldigt otrevlig, kommer man billiga rundan, alltså du får din bot, men kommer du billiga rundan genom att vara trevlig än otrevlig? Förstår ni vad jag menar?
Det kan jag säga så här direkt. Om jag stoppar dig för ett trafikbrott och upplyser dig om det här, och i trafikbrott har ju polisman möjlighet att ge rapport eftergift om det behövs. Men och är det då att om du visar dig liksom så här, ja, jag inser jag har gjort fel, det var dumt, jag ber om ursäkt, och du förklarar det, eller säger så här, jag gjorde så här därför att, och det verkar bra, och du verkar ha liksom förstått att jag gjorde fel, det var dumt, det händer nu, då kan jag tänka mig att ge rapporteftergift. Är du däremot dryg och kaxig och liksom visar på att du har inte förstått ett dugg varför du ens är stoppad och håller på att dumma dig, ja, då får du nog böter, för då behöver du en ekonomisk påminnelse så att du lär dig någonting. Det är min filosofi.
Jag är helt enig, för syftet med både rapporteftergiften och ordningsboten är ju att förändra beteendet, eller man ska lära sig en läxa. Så kan man uppnå samma mål med de två olika, så kan man absolut välja. Det är klart man alltid tjänar på att vara trevlig. Det gör egentligen alla människor, även vi tjänar på att vara trevliga, så det finns ingen nackdel med det.
Och det går ju dessutom, apropå det, går även tillbaks till vårt eget skrå, för det finns en del kollegor som jag har jobbat med som liksom, ja, de ser någon som gör ett fel och så börjar de skälla ut den här personen efter noter liksom, ja, på ett sätt som jag själv tycker bara, vad fan. Och så jag brukar säga så här, vet du vad, skriv böter eller säg till om det här gjorde fel, men du får inte böter. Men om du bara står och skäller på honom nu, då har du bara uppnått att ett, personen tycker vi är dumma huvudet, och två, han har inte lärt sig någonting av det här.
Men sen tycker jag frågan om mutor är lite, den är intressant, för jag tror inte det är så jättemånga svenska poliser som faktiskt har blivit erbjudna liksom pengar eller ekonomisk ersättning för att släppa eller se åt höger eller vänster med ett brott. Men däremot så är frågan om muta mycket, mycket bredare. Vad är en muta? Alltså, det är en jättebred diskussion. Får vi ta emot gratis dricka om en restaurang delar ut det till oss, och även om han gör det till alla andra? Alltså, det är ju, finns ju kollegor som har liksom råkat illa ut på sådana saker, och det tror jag är mycket, mycket inte vanligt. Jo, det är vanligare är det, men jag vet inte hur utbrett problemet är.
Jag har faktiskt blivit erbjuden en muta en gång, kom jag på. Men det var när jag var ordningsvakt. En person som ville erbjuda 1 000 kronor om jag släppte in henne bakvägen på Strandhotell på midsommarafton 1997. Men som den blivande polis var så här, nej, du får gå runt och köa.
Nej. Ja, det var elakt, tycker jag.
Jag ska ta de där 1 000 som jag släppte in. Det var ingen som hade koll på den nattklubben ändå.
Så länge man gör brottet och ingen ser det, då är det okej alltså.
Ja, jag var stenhård, nej, gå runt.
Ja, något exempel, så här får det inte gå till. Men jag kommer ihåg, det var från år sedan, så såg vi någon som gjorde något trafikbrott, något som retade upp oss rejält där. Det var något trafikfarligt eller att de körde över någon heldragen linje, och kollegan som var riktigt liksom gillade att hantera trafikbrott och var noggrann där. Han var så sammanbiten, han körde bilen, han stannade och så bara, jag ska göra det här, den ska få så mycket böter, jag ska gå fram. Och så såg man stegade fram med bestämda steg till förarplatsen. Sen så plötsligt ser jag står kvar borta vid bilen, och så ser man liksom hela uttrycket på kollegan bara ändras, så han ser mycket mjukare ut och nästan står och nickar lite glad, lite leende. Så kommer han tillbaka till bilen, så frågar var en tjej som körde eller? Ja, okej. Ja. Såg hon bra ut eller? Ja. Så det blev en
rås halagboken. Jag vet en när jag var ny polis, en man, han fick böter. Han hade gjort fel, vad det nu var, om det var förbjuden vänstersväng eller vad det nu var. Och sen gick fram där och skulle ändå prata med han, och så öppnade han, då inledde han med orden: tyst med dig grabben, jag har inte tid med det här. Han fick en böter.
Ja, bra, välförtjänt.
I början av min poliskarriär, jag tror till och med jag kan ha varit aspirant eller första året, då åkte vi på ett ärende där en familj ifrån, de måste ha varit från Mellanöstern någonstans, hade fått inbrott, och så hade vi med oss en åklagaraspirant eller assistent eller någon som pluggade så skulle bli åklagare. Och så gick vi in till den här familjen och så började de ställa fram, du vet, så som Mellanösternkulturen är. Man ställer fram liksom te och kaffe och frukt och massa goda grejer. Och där satt jag, och jag vet hur den kulturen funkar, det är väldigt ofint att inte ta till eller smaka eller sådär. Så jag började mumsa och liksom, och hon bara satt och tittade på mig, det är så jätteobekvämt. Och sen när vi väl var klara, att jag typ anmälan och gjort det, vi skulle åka ut i bilen, och så satt hon och sa, var inte det där brottsligt det du gjorde precis nu, var inte det tagande av muta? Jag bara, det vet jag faktiskt inte om det räknas som det, men om jag inte hade gjort det så hade de absolut inte pratat med mig. För att, och så fick man förklara hur olika kulturer fungerar, och det är en sån här kulturkrock, tror jag, som många inte alltid förstår när man inte har någon kunskap alls om den kulturen, att i vissa delar så är det direkt ofint att tacka nej, och då kanske det stänger möjligheten för ett vidare konversation, oavsett om det handlar om någon som blivit misshandlad eller någon som har råkat ut för någonting, whatever it may be, så är det ändå en artighetsgest. Du behöver inte dricka kaffet, men ta emot det liksom, sådär.
Då var det det vi hade för idag. Vi är evigt tacksamma att ni lyssnar på oss, och jag hoppas att ni fortsätter med det, och skicka gärna era frågor till oss, så tar vi upp det i kommande program. Tack ska du ha.
Hej då!
Ha det
gott. Bra. Hej då. Tack för idag.
Hey. Let's be careful out here.
Jo, hur var det här då?
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.